Men det jag ser just nu, det är så jävla sjukt! Alltså genom min Apple Vision Pro. Och nu ska du ta på dig de här.
Nej.
Och så ska vi få din impression.
Jag kommer vara med när mänskligheten liksom långsamt togs över. Okej, okay, aj, shit, min näsa. What the fuck? Den klämde till. Oh. Okay.
Vad ser du nu?
Det känns så konstigt för att allt är här. Men jag, det känns ändå som att jag är uppkopplad i en digital värld.
Ja, det är sjukt, eller hur? Man ser inte så smart ut idag.
Jag bara tänker så här, this is it. Det var så här det tog slut liksom.
Kronofogden har slagit till mot Gunilla Perssons hotellrum.
Jag får en bild av att de sparkar in dörren och bara, fram med grejerna!
630 000, vad är det hon har liksom köpt?
Sverige, vi har samlats för att återigen bringa er Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång. Jag heter Anis Donomin och med mig gör att ha precis som vanligt persiska. Det vet du vad, han är the Behrouz Badre, the one and only.
Exakt.
Äntligen.
Tack så mycket.
Sprid ordet,
ja. Lägg marknadsföring och sådana grejer.
Och som det inte var nog, vi har Borås absolut egna Tinder-svindlare, Hambo Lundgren!
Tjena allihopa.
Jag är alltid osäker på om jag säger fel efternamn, men det är Lundgren och jag vet att jag säger rätt.
Lundgren, ja. Lundgren. Stämmer.
Kan man kalla det för Lunkan?
Ja, men jag har en kompis som heter Lundborg, det är kanske därför. Bakom kameran har vi också Christopher Schaus och Kevin a.k.a. Bosvin. Och vi är också mycket glada att ha med oss vår huvudsponsor Coca-Cola som sponsrar Sveriges enda talkshow. Då är vi igång.
Livets stryk.
Och innan vi gör någonting så jag och grabbarna har, innan du kommer då, har fått uppleva en grej.
Jag får bara säga innan du upplever en grej. Ja. Det finns ju någonting på bordet här.
Ja, men du får uppleva...
Eller, kan vi inte få uppleva... Vi tar en liten...
Bara han är jättehungrig. Han bara, har ingen frukt?
Jag är någonting, brorsan. Okay. Vi har väntat.
Okej, det här är... Då tar vi det först. Okay. Idag har vi fått en leverans. Ett straight out of Borås. Från Carl. Från... vad heter det programmet? Han var med.
Bachelor in Paradise.
Han har gjort... berätta han, vad är det? Semmel...
Det är en pralinsemla gjord på ett skal av vit choklad. Med en ton av karamell. Fyllningen består av en mandelmassa med hackad mandel och andra lagret med en kardemumma ganache gjord på vit choklad som har en touch av vanilj.
Ja. Så Carl, han gör de här grejerna. Det
låter ju helt...
Du också skyldig oss pengar, Carl, efter all den här gratis choklad. Men vi ska provsmaka den här semmelpralinen.
Eller årsförbrukning av praliner. Ja.
Du älskar ju fika, det har vi ju etablerat. Så det här är liksom din spett. Jag är gris. Jag äter ju bara det som
kommer. Nej, det här, alltså jag gillar fina grejer också. Okay. Praliner är bäst.
Den är väldigt estetiskt fin att titta på. Okej. Okay. Mm. Det smakar som en semla. Och jag älskar semla.
Mm. Ja, han är duktig.
Mm.
Det är en bra Carl. Det ska han ha. Vad får du för känslor?
Det är bara min cappuccino som fattas. Herregud.
Hade du kunnat njuta av det här?
Mm.
Alltså så här, en bödesfika.
Otrolig. Jag älskar den där saffransgrejen han gjorde förut. Den var helt sjukt. Man kan tro att han nästan var halviran.
Okej, nu är det färdigfikat. Jag och grabbarna innan du kom, vi gjorde en grej. Och grabbarna fick uppleva det och vi alla, vi var i chock.
Mm-hmm.
Okej? Okay? Det här är det sjukaste jag tror vi alla har varit med om. Och nu, Behrouz Badre, ska du också få uppleva. Jag ska gå och hämta en grej, bara vänta lite.
Ska du hämta en grej?
Här är framtiden.
Ska du åka till år eller?
Man kan tro det. Men det jag ser just nu, det är så jävla sjukt! Och jag kan inte beskriva det för er, men just nu... Det händer liksom grejer framför mitt ansikte just nu som ingen annan ser förutom jag. Alltså genom min Apple Vision Pro. Och nu ska du ta på dig de här.
Nej.
Och så ska vi få din impression.
Du skojar?
Nej.
Alltså jag kommer...
Alltså så här, jag ska säga till dig. Den är inte installerad än.
Nej.
Så du kommer bara se en ruta där det står så här, bring your iPhone nearby to get started. Men det här, bara det här är så jävla sjukt. Så jag vill att vi ska få din impression när du ser det här.
Åh, herregud, för fan, jag är typ rädd.
Du skruvar på den här för att göra den lösare.
Det är
så jävla sjukt när man tar av sig då.
Jag kommer vara med när mänskligheten liksom långsamt togs över. Okej, är den på direkt?
Ja, det är bara att ta på sig. Skruva på den där skruven på sidan för att dra åt dem.
Ja.
Vad ser du nu?
Ska jag kolla?
Är det svart eller?
Jag blundar. Jag vågar typ inte öppna ögonen.
Öppna ögonen.
Det sjuka är att du sitter ju bakom den här skärmen.
Jag vet.
Jag ser dina knän.
Ja.
Men sen är det som att du håller en skylt framför mig så.
Ja, jag vet. Men fattar du att det här är Men fattar du att det här är framtiden?
Kan du komma fram lite med ditt ansikte? Abon, det är fortfarande skylten.
Förstår du? Här är min hand.
Det är fortfarande skylten.
Förstår du?
Brorsan. What the fuck? Det känns så konstigt för att allt det här, men jag, det känns ändå som att jag är uppkopplad i en digital värld.
Ja, det är sjukt, eller hur?
Jag undrar om liksom, om jag bara skulle kunna sätta på så här Champions League, skulle du bara, här skulle kunna sitta och kolla på det, ja. Och sen så jobbar jag så här, och sen så bara när jag vill kolla på matchen, ja, och sen så bara går runt
exakt så,
här. Det är det sjukaste.
Känner du inte att det här är det, för mig, när jag testade det, jag skrek för att jag visste inte vad jag skulle ta vägen, för att det var så jävla skevt. Man ser inte så smart ut i dem.
Jag bara tänker så här, this is it. Det var så här det tog slut liksom.
Ja, mänskligheten menar.
Folk kommer ju logga in i den här världen. Ja. Fattar när det är skönare grejer än den här grejen du har på dig.
Ja, nu är det ju bara nu,
alltså, du har en tegelsten i ansiktet.
Ja, och nu har du bara en jävla välkomstskärm. Fattar när det är saker du faktiskt vill se.
Och jag kan bara zzzz. Ja. Sen när Hampus pratar, jag bara shh. Ja. Och sen så bara gör jag sådär, då hans mum, eller så hans mumlet tyst.
Det vet jag inte.
Det kanske inte funkar så. Men okej, vad sjukt. Vänta, hur ser det här borta? Abbo, nu kom skärmen hit!
Jag förstår du.
Vad är du då? Abbo, nu ser jag dig! nu kom skärmen för ditt ansikte. Vad bättre så här? Borde du ha en skärm framför ditt ansikte? Men vänta, om jag gör så.
Den följde en track ut dit du kollar. Så att sen när du...
Det blir såhär, vad jag kollar, det blir Champions League, Champions League, Champions League, Champions League.
Och i nästa veckas avsnitt, då kommer jag ha installerat massa appar och grejer på den. Så då kommer du få uppleva något, alltså så här, och då kommer vi kunna filma det också. Så man kommer kunna se det, bära sig det i realtid.
Du
skojar. Så ska jag hitta någon sjuk app till dig som du ska testa, så får du se vad du tycker.
Men du vet, alltså, kan man göra VR-grejer med den här?
Det är VR och AR.
Det är klart. Jag har inte ens hört ordet AR för något. Vad är det?
Augmented reality.
Kolla, all mental damage reality. Det är slut, brorsan. Det är över. Alltså, så, vi skulle kunna köra typ ett skjutspel och vi går runt med de här. Ja.
Du kan alltid möjligt med det här. Alltså. Det är obehagligt alltså.
Du kan äntligen bli fotbollsproffs fast du i VR. Kan bli,
ja. Eller AR.
Oh shit, AR.
Alltså jag tror att, jag vet inte exakt vad, kan du söka vad augmented reality står för? Men jag tror att det är saker i det digitala som lever med verkligheten.
Men förstår du ett, hur du kommer liksom missförstå den riktiga världen? Ja. Det är ett. Två, förstår du hur deprimerad du kommer bli så fort du tar av de här brillorna när du har alla de alternativen? Alltså, och sen så bara försvinner de genom att du gör så.
Ja, och vad kommer du göra då?
Ta livet av dig.
Nej, du kommer ta på dem igen.
Ja, ja, okej.
Och så här, men vad händer om...
Jo, men jag menar bara att... Okej, det var lite extremt. Jag vill göra rättelse. Ja. Men det jag menar bara att om de här försvinner, de här brillorna, ja, du kan inte ta på dem.
För de går sönder.
De går sönder, du har inte råd.
Och vad gör du med nya för 60
lax. Vad gör du med ditt liv då? Ja. Då kanske du blir deprimerad då. Ja. Vi gör en kompromiss.
Men... Det som är intressant också, det är att de är ju väldigt dyra. De här kommer komma till Sverige 2025. Att jag ens har lagt fingrarna på dem är helt sjukt. Det är en forskare i Malmö som har dem som jag har sett.
Och en arabisk forskare på Kungsholmen.
jag tycker det är så jävla sjukt. Och det jag tänker på är att för Apple släpper de här nu för 60 lax. 50 lax kommer att kosta i Sverige typ. Mellan 50 och 60 000. Jag tror det kostar 4 000 eller 1500 dollar i USA. Och det är inte många som har råd med dem. Det är en hand, klientellen är ju väldigt smal i den prisklassen. Du kan ju fan få en bil för de pengarna. Mm. Men det de gör, men alla känner ju ett, eller många känner ju ett behov att de vill ha dem. Det är alltid så när Apple släpper nya produkter, direkt jag som köptorsk känner ju jag vill ha. Så om några år, om 1, 2, 3, 4 år kommer de ju släppa ett par som förmodligen kommer kosta 5000. Och då har de byggt en hel kundbas som känner att det här vill jag ha. Så då kommer de sälja så fucking mycket av det här. Det är hela deras gameplan. Men som alltså, jag har förstått det.
Jag bara undrar liksom hur utvecklad den här apparaten är redan idag.
Väldigt. Alltså, av det jag sett.
Har de sagt vad man kan göra i den här?
Hur mycket grejer som helst. Vi tittade ju lite på förra veckan där du liksom, du kan göra allt från att titta på film till att scrolla på internet. Allting du kan göra på en telefon egentligen, men i ditt ansikte. Och utöver det, du kan sitta, det finns en jätteviral TikTok, en kille, han sätter sig och skiter. Och sen han trycker bam, så han är uppe på Mount Everest typ, och har värsta utsikten, han bajsar. Alltså så som vi är det.
Det är alltså, jag tycker det är så jävla sjukt. Det är
som en besviken ammo.
Nej, men jag tycker det är så jävla sjukt alltså. Oh. Det här är ju ett sätt att typ teleportera sig.
Ja, oh, och framförallt
mentalt
liksom, komma bort från verkligheten.
Men vad händer då när alla vill fly bort och alla älskar att de flyr bort genom Apple Vision, bro?
Det är det som är frågan.
Vad gör de andra som inte kan fly undan och de som inte får den här möjligheten?
Jag vet inte.
För du, din hjärna måste bli skadad av det.
Och vad händer? Det kan ju inte vara bra för dig. Alltså dina hjärnceller kan ju inte vara bra.
Men jag kände ju så här att det var mycket information för mig att smälta. Ja. Du, jag körde VR en gång.
Och du har inte sett någonting?
Nej, jag har sett en startskärm.
Exakt.
Jag har sett en startskärm och jag var helt fascinerad. Jag började dra i luften och
vänta bara nästa vecka när du kommer, jag ska visa dig Champions League.
Nej, alltså jag, herregud, där måste du... Och att man kan göra grejer
i
ja,
luften. Du kan ju förstora, förminska.
Wow, wow.
Tänk dig att sitta på ett flyg. Wow. Jag såg en video på en kille, han sitter på ett flyg. Rätt vad det är, han drar upp en 55-tums TV. Och tittar på Die Hard. I 4K, utan problem.
Det är det sjukaste jag har hört.
Och det finns en kille som så här, han kommer hem och då har han ställt ut typ så här, där hans TV var. Där har han ställt in en TV. Så att så länge han är med sitt headset där så vet han att han har lagt TV:n där. Då har han det rullat TV-program där. Och sen har han typ sina notes där, han har Twitter där, han har sin almanacka där, så har han bara så här, ställt ut grejer och så kommer den ihåg. Så han gick hemifrån, kom tillbaka och det var fortfarande där.
Men jag fattar inte liksom så här, behöver du ha din Twitter här, Instagram här?
Nej, nej. Behöver
nej, men jag menar bara så här, det kan ju inte vara bra för din hjärna att vara uppkopplad nej. Hela tiden.
Alltså jag är oroad för hur uppkopplad jag är. Alltså att om jag ligger i sängen och kollar på film och så går upp och pissa, då scrollar jag, då tar jag min telefon och scrollar TikTok på väg till toaletten.
Hur långt tar det när du vaknar från att du öppnar din telefon?
Direkt.
Men det, ja.
Direkt, jag har rutin.
Vad är det du tänker att du liksom... Är att du tänker ofta, vart så långt jag inte kollat, jag missar massa grejer?
Nej, jag vill bara se vad som händer. Jag kollar alltid för att YouTube, hur mycket pengar man tjänar, uppdateras över natten. Det är det första jag kollar varje morgon, har varit i 6,5 år. Sen är det i min DM, min mail och typ sms och sånt. Men det är inte så mycket sms, men lite DM och lite mail kanske. Och sen går jag upp. Varje morgon. Enda morgon jag inte gör det, det är på söndagen när det har varit UFC-event. För om jag öppnar min Instagram då, då är det risk att jag ser slutresultatet. Så då rör jag inte min telefon förrän jag har sett på TV.
Men alltså...
Men det är sjukt det här, det är obehagligt. Vad känner du, Hampus?
Nej, men det är, alltså, jag vill bara förklara vad AR står för. Och det är ju förstärkt verklighet. Vilket är lite så här motsägelsefullt, för att någonstans kommer du längre ifrån verkligheten.
Men den höjer ju också din verklighet. Nej, fast det är det ju inte. Den är ju overklig.
Ja, vi kommer ju längre ifrån verkligheten, inte det digitala.
Ja.
Men jag tror att det finns för- och nackdelar såklart. Men jag tänker typ på alla så här pensionärer och folk som inte kan röra sig så bra. Tänk dem vad de kan uppleva då när det här utvecklas ännu mer. De kommer ju kunna befinna sig på en sandstrand. Eller jag tänker sen både liksom doft och känsel kommer in i bilden. För det kommer ju förmodligen komma.
Ja.
Det kommer bara balla fullständigt. Men det är ju lite oroväckande.
Ja.
Det är det ju.
Jag tror att de menar med förhöjd verklighet. Så tror jag de menar mer att, så här, att de förhöjer din verklighetsupplevelse.
Ja, alltså problemet att det är att den är inte verklig.
Nej, men de förhöjer ändå upplevelsen.
Så är det ju. Så är
för
det.
Att du ser, jag ser ju alla, men jag kan ha de här grejerna.
Vet du vad du vet när man är inne på en möbelsajt.
Mm.
Så kan man trycka på en knapp så kan man få se hur den ser ut med ens lägenhet med kameran. Det är typ det som är AR. Alltså att de liksom anpassar till verkligheten också. Så det är inte VR, är ju virtual, då är det helt virtuellt. Då är det en stängd. Och så är det liksom i en värld. Här är det ju i verkligheten på något sätt.
Tänk dig hur svårt folk kommer ha att kunna liksom bara ha det tråkigt.
Oh.
Att inte bara göra någonting. Alltså, vi kommer ju längre och längre ifrån det.
Oh.
Till exempel, finns det något skede i livet där ni kan känna så här, när jag är på den här platsen, eller när jag gör den här saken, eller när jag är här, var den är, då kan jag känna att jag är helt fri ifrån mina måsten, mina framåtgrejer. Det här ska fixas, det här ska ordnas. Ja. Alla kollar
när jag står på scenen när jag kör bil.
Okej. Okay. Då kopplar du av.
Ja, för då kan jag inte kolla min telefon. Det händer att jag kan liksom snegla på den.
Ja.
Om det typ rör ljus eller om jag känner att jag har kontroll. Men jag vet att oavsett vad jag ser så kan jag inte liksom grotta i om jag behöver ringa någon.
Alltså scenen är bra. Alltså bil, du kan ändå ringa, du kan ändå vara så här, någon kollar sms, men scenen var en bra grej. För jag satt och tänkte på det här om dagen, så här, var det finns sådana tillfällen. Ja, men scenen för dig är bra, för att är då stänger du av.
Jag är helt, det är ett av få tillfällen när jag är vaken, det jag är helt, för det enda jag är där och då.
Men, en take på det då, för att du är ju också i ett extremt tillstånd, där man oftast inte är så mycket, där du också är... Du går in i den här, det är artisteriet, du sjunger inte falskt och du har massa folk där.
Musiken är ju mitt kall i livet. Mm. Allt det här är all ära, men det bästa jag vet är att stå på scen. Och jag är så glad att jag liksom kan upprätthålla. Jag släpper ny musik nu i slutet på mars.
Mm.
Och för första gången förmodligen utan stort skivbolag så är det independent. Vilket är skitroligt, för nu har jag allting i mina händer. Mm. Och så jobbar jag med väldigt bra människor runt mig som Henke och David och så. Men jag har skrivit en låt som heter Pusselbitar. Ni har ju hört den. Och alla ni som har varit på mina spelningar under hösten har hört den. Men det här är en låt som jag tycker är så fucking bra.
Mm.
Alltså jag lyssnade på den i bilen i helgen och bara, det här är det bästa jag gjort.
Mm.
För att när jag skrev den här låten, innan jag har gått in i studion, jag var signad av Warner Music och jag hade en A&R. Och hans jobb var ju till att jag skrev hits. Och han hade en tendens, han är väldigt duktig på sitt jobb, väldigt kommersiell musik, Mello och EM-låten var det han som låter, jätteduktig. Men det är inte det jag ska göra nu. Och han kunde alltid säga till mig, ja, men gå in i studion och gör en låt som låter som det här. Men nu när jag inte jobbar med dem längre så gick jag in i studion med en kille som heter Sebastian från en grupp som heter Jubel. Superduktig låtskrivproducent. Och jag bara gjorde det jag själv ville. Och det är det de här låtarna som vi har skrivit och hela hösten och vintern har blivit som släpps nu i vår och första på då Pusselbitar i mars.
Ja, så, och den är ju jävligt fet. Nu har vi hört den då. Den är ju grym liksom. Och jag tänker att musiken är ditt kall. Men liksom åter till det jag liksom försökte få med att så här, när du är på scenen, det är inte ett riktigt tillstånd på det sättet, för att du är ju ändå så fokuserad på att du ändå performar. Men vart någonstans i livet kan ni känna att när jag är här, då kan jag själv liksom, alltså då är jag disconnectad från allt det här yttre bruset.
Jag vet två ställen jag har känt så.
Se.
Santorini i Grekland. Jag var så tagen av hur vackert det var att jag kunde bara sitta, ta en jara och titta. Mm. Jag behövde ingen TikTok, ingen musik. Jag kunde bara sitta där och njuta. Garva med Sebbe. När vi seglade i Kroatien.
Mm.
Vilket vi ska göra i sommar också. Köra till More Sailing.
Mm.
Men då, och det jag tror att det är för då är jag på havet. Jag känner att jag har ingen fiende som kan nå mig. Inte för att jag har fiender, men det är liksom den känslan att så här, jag är untouchable här. Här jag kan bara koppla av.
Mm.
Och det är fan drömmen.
Mm.
När känner du att du är helt lugn?
Alltså jag satt och tänkte på det så här, finns det något tillfälle där jag känner så här, där jag kanske har tankar som kommer upp som inte kommer upp i vanliga fall, för att även om jag är på semester eller någonting, så länge jag är connectad på något sätt, då är jag ändå inte bara, jag är bara en telefonuppryckning ifrån att vara connectad igen. Och så bara fan, det finns inget sånt här. Sen kommer jag på när den känslan kan infinna sig hos mig. Och kan ni gissa vart det skulle kunna vara?
Jag vet exakt.
Vart då?
Jag har exakt samma. Om jag tror, om det är samma. Aha,
det här blir fan spännande. Ja,
men det slog mig när jag försökte tänka ut fler tillfällen.
Ja, vad säger du?
Och jag vet ett tillfälle. För jag försökte tänka så här, okej. Okay, när går jag tillbaka till min telefon och har missat massa grejer? Och det är framför allt när vi gör det här.
Ja, men. Det är det också. Men skillnaden är att jag känner, kolla, jag är disconnectad från det andra här, men jag ska inte sätta det här som att vi står på scen, men här är vi ändå fokuserade på någonting annat. Men du vet, när man är med sig själv.
Berätta.
Får gissa?
Får du gissa då?
Badkaret.
Nej, det skulle kunna vara. Jag kan vara själv. Jag kan disconnecta som Anders gjorde i Santorini, men jag har ändå möjligheten att connecta mig. Därför är jag inte fri, och därför så liksom tillåts man inte att vissa tankar ska komma. Men då slog det mig, det finns fan ett enda ställe där jag kan få så, och där jag kan liksom resonera kring saker så i livet som jag inte gjort tidigare. Vill ni göra någon sista gissning?
På ett flygplan.
Ja! På ett flygplan, när du inte kollar på någonting, när din telefon är av, ingen kan nå dig, och du sitter och du vet att du har 5 timmars flight, då får jag den känslan att, du vet, stämningen på ett flygplan, den är ganska här och nu. För att du är så disconnectad från allting annat.
Mm.
Det är klart att det finns plan du kan kanske connecta dem inte. Men tänk dig som plan där du inte kan göra det. Du stänger av din lur och du sitter och tittar ut över himlen. Eller
vad det är 2024. Jag minns inte sist jag var på en flight när jag inte hade laddat ner avsnitt av Suits.
Nej, men jag till exempel kollar aldrig på film, alltså på telefonen. Men
vad gör du då när du sitter? Du ska flyga till Spanien. Det tar det 4 timmar.
4,5 timmar.
Vad gör du på den flighten?
Då typ så här, antingen så typ så här, lyssnar jag på någon musik, eller så bara typ sitter jag och kollar ut som jag sa genom fönstret och typ så här funderar. Jag kan komma på mig själv att jag har suttit och kollat så här och så bara funderat.
Ja.
För att jag vet att så här, min lur, jag kan ändå inte kolla den. Nej. Och jag har ingen film nedladdad.
Vet du vad jag gör, heroinist som jag är, när jag inte har en film att titta på? Då går jag igenom mina bilder.
Ja.
Jag tittar på gamla, jag går längst upp i mitt bildgalleri, och det som finns högst upp i mitt bildgalleri, det är från när jag var i Sri Lanka 2017. Mm. Jag har bläddrat igen det så många gånger när jag varit på tillfällen där jag inte haft internet. Och så bara så här, ta bort grejer, gamla, om det är bilder från typ gamla relationer, kan ta bort dem eller.
Men det är ändå så här, det du gör där,
det är inte att du är ju connectad tycker
du
jag.
Du är ju inte connectad, men du är ju du kanske liksom, vad säger man, du kanske håller sysselsatt.
Jag håller ju mig själv stimulerad.
Sysselsatt, men du gör ju ändå grejer som du aldrig skulle göra den sekundeplanen under marken.
Alltså det här är lite som när man bajsar och glömmer sin telefon och så sitter man där och typ läser etiketten på den här bajssprayen, du vet. För att man bara har ingenting att göra.
Jag älskar generellt flygplatser. Jag tycker det är mysigt. Jag har svårt för flygningar generellt. Men jag älskar känslan av flygplatser. Speciellt på kvällen. När det är lite mörkt. Plan lyfter och landar. Du kanske sitter på något ställe och äter någon focaccia för 250 spänn. Och sen så ser du att människor rör sig. De är på väg någonstans. Och du ska också åka någonstans. Den känslan. Och även när du är på planet. Det känns som att du har fryst tiden lite. Jag vet inte om jag kan få fram min känsla.
Alltså jag älskar ju att gå av planet för att få uppkopplingen. Mm. För jag tänk om jag fått något roligt meddelande eller ett samarbete eller någon rolig förfråga eller vad det nu än är. Eller om det är typ så här, man dejtar någon som man gillar som man bara vill se vad man har skrivit, typ sådana grejer. Det var ju Mello i helgen. Och det var ju The Goat Gunilla Persson.
Vad är det, har vi blivit veckans Mello-panel?
Ja, det har vi. Hon, brorsan, jag svär hon levererade.
Alltså jag måste säga så här, jag fick ju höra den här låten innan ju för att vi var med i en sån här mellopanel på radio och då tänkte jag att hon kanske inte kunde sjunga, men hon kunde ändå helt okej.
Alltså det är inte en svår låt att sjunga.
Nej, men också att den var ganska catchy.
Ja, det var lite Avicii Wake Me Up över det hela.
Ja, men det country, jag tror det går hem hos folk och det var ändå lite så här. Sen hon hennes låt var så här la 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 Gunilla. Det var lite marknadsföring av så här. Men alltså så här, jag hade förväntat mig mycket sämre.
Ja, jag med. Ja, det här var banger. Och jag vill ge shoutout till Jacqueline Moss. Hon kom in i Idol via mitt program Idol Raketen som var en del av Idol som gick på TV4. Och jag sa från början, framförallt mot, liksom, mot slutet i fredagsfinalerna, jag bara, hon här har internationell standard. Och hon kom och slaktade. Gick direkt till final. Alltså hon örfilade upp folk. Alltså hon var ljusår före alla andra. Det var, hon var Beyoncé, jag menar, Jevded. Jag var i Arvidsjaur så jag kollade på telefonen. Och jag bara, fuck vad bra. Vilken bra låt, vilket bra nummer. Vilket bra framträdande. Hur hon sjunger, hur hon dansar. Hon är facit. Alltså jag kan skicka henne. Om jag, av alla jag sett hittills. Hade jag fått välja vem jag ska skicka till Eurovision
till Malmö,
till Malmö. Då hade jag skickat henne utan att blinka. Och sen också din kompis Cassiopeia var också väldigt duktig.
Mm. Nu fick jag ju höra alla låten att han vet han som du kände också.
Kim Cesario.
Kim Cesario, fan det gick inte så bra för honom. Jag trodde han skulle göra lite mer.
Jag trodde han skulle, ska jag vara ärlig, så innan Mello jag bara, han kommer outperforma alla. Men han gjorde inte det. Och det är svårare än vad det ser ut. Och det gick bara inte hans väg. Men jag tror för hans egen del, han är så jävla duktig artist. Så jag tror att han kände att han, jag fick göra min grej och det är det jag bryr mig om liksom, i slutet av dagen. Men det är spännande. Men det lika mycket som det är Melodifestivalen så är det Gunilla-festivalen. Okej? Okay? Jag har frågat en kompis som har lite koll. Och han sa till mig, han bara, Gunilla är broke. Och jag bara, det är Gunilla Persson, brorsan, Hollywoodfru. Vad snackar du om? Han bara, hon har kronofogden efter sig. Jag bara, okej. Okay. Och det har ju stått i tidningarna jättemycket att hon har kronofogden efter sig. Och
kan det stämma alltså?
Hampus?
Ja, nej, men jag har ju ett klipp här från Aftonbladet.
Ja. Ska vi ta ett liten kik här?
Okay. Där de förklarar
det. Du har missat det helt, eller?
Kronofogden har slagit till mot Gunilla Perssons hotellrum efter succén i Melodifestivalen. Morgonen utmättes ett par Chanel-skor, kläder och smycken. Enligt Kronofogden kommer föremålen att säljas av för att betala Gunilla Perssons skuld på 630 000 kronor. Gunilla Persson har inte kommenterat händelsen men sa tidigare i veckan att det bedrivs en häxjakt mot henne.
Jag är inte dömd.
Nej, det vet
jag. Jag är skyldig enligt det beslutet.
Det är status.
Men alltså,
lyssna mig. Gunilla Persson, hon stämmer folk hej vilt. Jag vill säga Gunilla Persson, jag är din supporter. Och jag också haft kronofogden efter mig, jag vet hur det känns. Men det här är ju riktiga
alltså,
rabalder.
De kommer inte ens hotellrum och gör tillslag. Då betyder det att de är skyldiga, alltså hon är skyldig dem
pengar. Ja, och de har jagat pengarna ett tag och inte fått tag i dem. Det är då de sparkar in din dörr. Men jag undrar om också just för att det är Mello. Alltså det är en ganska sjuk grej att de ska göra razzia på hennes hotellrum för att ta hennes smycken.
Ja, hon är här i typ en vecka. Ja. Och sen åker hon tillbaka till USA.
Men hon hade smycken för 100 000 tydligen. Och ja, ett par Chanel-skor.
Ja, det är sjukt när man bor i Hollywood och har de skulderna liksom. Det går inte ihop.
Nej. Men hur betalar hon liksom sina grejer där borta?
Ja, alltså det kan ju vara ett case av att hon har fett med pengar i USA Och sen den här skulden, hon bara skit i det, jag bor ändå inte i Sverige. Och sen nu när hon var här, då de bara knack, knack, knack. För de vet att hon ska tagga snart.
Men jädrar, vad sjukt.
Men det är alltså bara så absurd. Hela grejen är så jävla orimlig. Det är som ett PR-trick. Känns det som. Det känns som att det här de har kokat ihop där för att fiska röster. Mm. Men det är inte det. Och jag vet att det var folk som trodde det också när jag hade inbrott under Mello. Att folk, de bara, det här är PR-kupp. Och försäkringsbedrägeri.
Du kan ju inte ringa kronofogden och bara, tja, kan vi göra ett samarbete?
Nej.
Du kommer hämta mina grejer så skriver vi om det.
Men det är bara så jävla sjukt. Och hon har ju rätt i saken att hon är inte dömd. Och sådär. Men faktumet är att det har ju stått om den här skulden i månader, alltså på internet. Alltså tidningen har ju skrivit om det sen hon sa att hon skulle vara med i Mello.
630 000, vad är det hon har liksom köpt?
Bakgrunden är att hon fick olika bidrag från Sverige samtidigt som hon bodde i USA och medverkade i Svenska Hollywoodfruar. Och det här skriver hbl.fi. Jag vet inte hur alltså hur säker den källan är. Men, hur säker den källan är, men det är det det står. Och det var det jag hade läst tidigare också. Och jag vet inte om något där stämmer, så Gunilla, stämmer inte oss.
Vi pratade om det sist, det var många som reagerade på det här, att de inte förstod, jag inte fattar med tondöv. Alltså, det är många som har skrivit till mig och försökt förklara.
Ja, frekvenser.
Ja, och sådana här saker. Men hon satt om varje ton, som det heter.
Ja, det tycker jag. Det var ju inte den mest avancerade låten.
Nej.
Den låg i ett ganska, som jag tyckte, i ett ganska enkelt, en ganska enkel key. Men hon gjorde det bra. Hon rörde sig totalt 4 meter på hela numret. Men det var ett snyggt nummer. Det var dansarna gjorde det här.
De här dansarna var som hon hade hyrt in från Magic Mike. De gjorde ju värsta grejen.
Och jag tyckte det var ett snyggt nummer, det var kul. Och det var en bra låt. Jag har gått sen jag lyssnade i lördags. La, 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 la,
ja, men det var catchy.
Den är väldigt babblarna nästan. Jag tänker mig att kidsen kommer med som galningar.
Men nu vann hon ju inte. Eller nu
hon gick
ju
till kvalet.
Frågan om hon lyckas, det kommer vara hård. Alltså kommer ju vara hård, vad heter det, konkurrens.
Ja, antingen så åker hon ut i kvalet. Eller så kommer hon placera topp 5 i finalen. Så här, när man är med i Mello, man vill gå till andra chansen. Jag försökte förklara det här för fröken Snusks manager när de var på radion.
Är det sant?
Ja, och hennes manager höll inte med mig. Och jag bara, men det är din första rodeo, motherfucker. Jag bara, lyssna på mig nu. Och om det här händer, var glad. Och sen, det blev exakt så som jag hade förutspått. Du vill gå till andra chansen, för då får du släppa låten. Inte nog med det, du får uppträda en gång mer än din konkurrens i finalen.
Så till finalen.
Och låten får leva. Fröken Snusks låt har legat etta på Spotify sen hon var med. Okej? Folk kommer bygga en relation till den här låten tills det är dags för final. Så när det är final, då kommer det finnas en skara människor som redan har bestämt sig, förutsatt att hon går till final. Nu är hon ju kvar. Men jag har svårt att se att hon inte kommer göra det. Och det var precis det som hände mig. Jag gick till andra chansen, min låt släpptes, den låg högt på topplistan. Så när andra chansen var, det var ingen diskussion ens. Så när finalen var, alla kunde låta, hela arenan sjöng. Vem är så på oss?
Ja, det är brutalt.
Så Fröken Snusk har guldförutsättningar. Och Gunilla Persson också.
Men grejen är att alltså, jag fattar ju hans resonemang. För han menar på att man vill säkra finalplatsen först.
Såklart, men det här är det bättre för dig.
Ja, om du nu går vidare så är det bättre för dig.
Alltså oavsett. Men om du går till andra chansen och du streamar mycket, då kommer du gå vidare. Alltså då kommer du gå vidare.
Så enligt det kan man säga att det är Fröken Snusk och Gunilla som tar sista platsen, eller?
Det tror jag. Jag kommer inte ihåg vilka andra som har gått i kvalet.
Nej.
Men de har väldigt goda chanser. Jag kommer inte ihåg heller hur många från andra chanser går vidare. Jag tror att det är 4.
Skulle du säga att det är en bra nivå på årets upplaga?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Stundtals.
Mm.
Men Jacqueline Moss, brorsan, hon var helt sjuk i huvudet. Har ni inte sett det? Jag tror att den hette Effortless.
Mm.
Fy fan vad bra. Fy fan vad bra det var.
Mm.
Alltså det bästa jag sett på Svensk Mello på år. Alltså det här är Loreen-nivå.
Men vem ska vi skicka till final då?
Till final?
Alltså till finalen alltså för Eurovision.
Skicka Jacqueline.
Du är så pass alltså. Det är ingen annan som har tagit henne, slagit henne på fingrarna.
Ingen som jag tycker har varit så här, alltså shit vad bra. Liamo var också grym, men Jacqueline var bättre. Jacqueline var lite mer nutid. Hon var lite oförutsägbar. Liamo, det var en kille som hette Daniel
Norberg.
Daniel Norberg. Han har gjort en grej som heter så här, han har förutspått hur låtarna kommer låta.
Mm.
Och när han förutspådde Liamos låt, han bara I'm a dragon. Och det var precis så den lät i mitt huvud. Sen var de kanske helt olika, men det var exakt det. Med Jacqueline, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Hon sopade banan med mitt ansikte. Alltså det är så
jag
jävla
kommer
bra.
Inte ihåg, kan du sjunga lite på den?
Jag kommer inte ihåg hur låten gick. Jag kommer ihåg den effort. Jag lyssnade bara en gång jättesnabbt. Men jag såg helheten, jag såg numret. Och jag vet hur bra hon sjunger. Jag lyssnade bara på hur hon sjöng. Alltså jag lyssnade på framträdandet. Och hon slaktade den. Precis som hon gjorde varje fredag på Idol. Och nu låter det som jag köpt aktier i det här. Ja, men hon var så jävla bra. Hon var
liksom,
verkligen det.
Jag måste fråga dig, där med Idol, liksom hur, det är många som är med där, många som kommer bra sådär, men ja. Sen liksom, och de ska få proffskontrakt och skivkontrakt och de ska bli väl, tas hand om rätt personer. Ja. Men sen så är det inte så ofta det händer så mycket med dem.
Nej.
Varför blir det så då?
Det är svårt att säga. Alltså Victor Leksell är ju en produkt av Idol.
Men han kom inte
han kom på typ 12:e plats eller 9:e plats eller sånt. Men och det var bra för han. Det var det bästa som kunde hända honom. För kolla vart han är nu. I slutet av dagen spelar ingen roll om du är med i Mello, Idol. Det spelar ingen roll vad du gör. Om du inte lägger ner arbetet resten av tiden. Det är det allt grundar sig. Efter jag var med i Mello, jag förvaltade det till the best of my ability varje gång. Och släppte mer musik. Och liksom, det som man har sett hända genom åren är att en person är med i Mello, de får en hit. Ofta en väldigt bra låt, en väldigt duktig artist. Sen tar de den här låten och lever på den ganska länge. Åker på turné. Som man gör. Det är därför många gör Mello. För att få en hit och åka på turné. De vill inte gå till Eurovision. Jag vill inte gå till Eurovision. Jag vill ha en hit bara. Och visa svenska folket vad jag går för. Men det som händer sen är att de lägger inte lika mycket skär. De har levt i den här låten så länge att när nästa låt ska släppas då kan de inte leva upp till det. För att de har inte backningen av ett tv-program. Och då är det lätt hänt att man fastnar där och då måste man göra Mello igen och igen och igen. Och sen är du i den, sen är du i det facket. Jag vet att New Kid, han hade släppt en låt efter Så mycket bättre som gick som streamade jättebra.
Den där Du måste finnas, nej?
Nej, nej, den är ifrån Så mycket bättre. Det här var efter Så mycket bättre.
Efter.
Och där han poängterade på sin story att han var så jävla glad att låten hade streamat bra utan att de hade ett tv-program. Han fanns inget Så mycket bättre, ingenting. Det här är bara vi som har byggt. Och det är samma sak för mig. Varför jag älskar Förstora för den här stan. För det är en låt som har streamat över 12 miljoner. Och den har ingenting annat i ryggen. EM-låten 20 miljoner streams, den har i fotbolls-EM. Nej, 12 miljoner streams, den har fotbolls-EM. Vem är som oss 20 miljoner streams, den har Mello. Stad ljus med Oscar, jag förstår
det, ja, det är lite
men
raketer.
De låtarna som jag älskar mest, det är de låtarna som bara är för mig. Och det är jag så jävla tacksam för. Och det är det jag hoppas. Jag tror verkligen de här nya låtarna är verkligen det. Alltså pusselbitar kommer vara min nya förstora för nästa dag.
Men kommer du släppa fler låtar?
Ja, vi kommer släppa en låt i månaden hela våren. April, maj, mars, april, maj, juni.
Så fyra,
låtar blir en EP, är förhoppningen. Så det allt handlar om hur du förvaltar Mello. Det är det jag försöker komma till. Mm. Och så här, Leamo, han är så jävla duktig artist. Och jag vet inte vad det beror på, men jag hör aldrig om honom om han inte gör Mello.
Nej, det var det jag tänkte också, att vissa personer ser man ju bara i Mello.
Ja. Sen gör de, du vet, Lotta på Liseberg, Digilo kanske. Men så här, ta någon som Tusse som vann. Jag kan inte säga en låt med Tusse. Och jag älskar Tusse, jag tycker han är otrolig.
Eller typ Sanna Nilsen.
Ja.
Hon har ju sett det några år liksom.
Jag var med på Allsång på Skansen en gång. När hon programledde det. Och då såg, vet du hur svårt Allsång på Skansen är att göra. Shoutout till Pernilla Wahlgren. Men då såg jag hur, alltså hon är så duktig. Alla de här, det är inte att de inte har det som krävs. För alla är stjärnor. Jag vet bara inte vad de gör efter.
Vem skulle du säga Sveriges största artist just nu då? Är det Zara Larsson?
Internationellt? Ja, Zara Larsson. Alltså som är liksom...
Ja, men, eller overall liksom.
Alltså det finns ju ABBA och det finns ju...
Ja, men jag menar som ändå är aktiva liksom.
Ja, då är det nog Zara Larsson som jag kan tänka på. Det finns säkert fler. Alltså Young Lean är jävligt stor, men han är, det är liksom väldigt speciellt.
Och Håkan Hellström är stor i Sverige. Ja. Jädra vad mycket pengar han gör alltså.
Vi såg han på Way Out West. Ja. Men träffade han på efterfesten sen. Mm.
Antoine måste väl vara en av Sveriges största nu.
Brorsan, Antoine har varvat spelet. Han sålde ut Globen. Okay, han skulle göra om det var Annexet eller Hovet. Jag tror det var Annexet. Han sålde ut det snabbare än jag kunde knäppa mina fingrar. Då flyttade de det till Globen. Och jag bara, brorsan, Globen är kaxigt. Han sålde ut det snabbare än jag kunde knäppa två fingrar. Så när de gick ut med Tele2 Arena, jag och min agent Henke, så du var ju med, vi diskuterade det där. Och jag bara, brorsan, 40 000, det är mycket biljetter. Och det här är obeprövad mark. Det finns ingen riktig svensk rap-akt på det sättet som har gjort det här. Och han sålde ut Tele2 Arena på typ en halvtimme.
Var det så snabbt?
Ja. Och det är så mycket.
Du hade
större.
Han ju kunnat sålt ut Friends Arena också.
Kanske.
Och kanske. Det är inte så att det är gastronomiskt skillnad på Tele2 Friends Arena.
Jag vet inte hur mycket folk Friends tar.
Alltså Friends får in 50 000 sittande. Ja. Men sen kommer du behöva kapa en kort sida. Ja. Här får de in 30 000 sittande. Men du kapar en kort sida. Men ståsessionen är lika stor. Ja. Så att någonstans så... Alltså jag kan tänka mig att Friends kanske får in typ 45-50 000
jag
på arena.
Jag kan garantera dig en sak. Kom ihåg att jag sagt
det. Det är 10 000 biljetter fler tror jag va?
Ja. Kom ihåg att ni hörde det här först. Folk kommer ta efter. Det är en tidsfråga innan andra stora svenska rappare kommer inse Abbo. Jag behöver inte göra någon festival eller klubbgig. Om han kan, varför kan inte jag? Och det finns en handfull som kan, tror jag. Mm. Sälja ut venues och göra egna shower. Men det är svårt.
Men då är jag frågan...
Alltså, pressen på Antoines axlar just nu är
men,
den
sjukaste. Njuter han inte bara?
Jo, men brorsan, du har sålt 40 000 biljetter. Det är inte det. Det är liksom för, det är det första steget. Sen ska de här 40 000 komma. Och de ska äta det du serverar. Och tycka att det är gott. Det är läskigt. Alltså jag håller på att ta fram en ny show nu för sommarturnén. Och det är svårt. Det kräver tid. Sen tror jag Antoine är en sån som... Han köttar ändå. Han är en hard worker. Så han är inte orolig för. Men jag kan tänka mig att det är en sån blandad känsla av glädje och lycka och tacksamhet till sina fans.
Och typ skräck blandad förtjusning.
Ja, för att nu måste han step it up och leverera. Du kan inte sälja ut Tele2 och inte... Alltså hade jag varit han, vet vad jag hade gjort. En snabb kalkyl i mitt huvud. Jag skulle tippa på att han gör mellan 10 och 20 miljoner på hela det här. I biljettförsäljning. Lägg allt på showen.
Är det så?
Lägg varje krona jag tjänar på den här sommarturnén lägger jag på showen. Jag går back i sommar.
Men varför ska jag göra det då?
För att ge folk... den, alltså det ska vara så fett att folk ska bara vara Antoine eller var det liksom 50 cent jag tittar på nyss. Alltså han har budget för det nu för han har sålt så mycket biljetter. Om du kollar på Antoine, håll inte tillbaka. Gör dig själv en tjänst och ge dem den fetaste showen.
Men jag menar bara, kan inte han göra... Alltså, vadå, du tänker att han ska ha typ fyrverkerier och grejer?
Alltså jag vet, hade jag haft svaret på det, jag hade inte suttit i den här podden. Då hade jag jobbat som projektscenshowproducent. men jag vet inte rätt svar. Nej. Det enda jag vet är att göra show själv är dyrt. Mm. Alltså bara tända lamporna på Tele2 Arena kostar mycket pengar. Och nu har de ju sålt 40 000 biljetter. Som, om de har ett average på 500 spänn eller vad de kostar, det blir mycket pengar. Mm. Ta de pengarna och lägg dem på showen. Och jag tror att de redan går i de här tankarna.
Såklart.
Alltså bara ge folk någonting. Alltså när folk, man vill ju känna att när folk går därifrån ska de känna att det där var det fetaste jag någonsin har sett. Och jag tror de kommer göra det bra. Men fan, det är en svår uppgift alltså. Men, det är en jättesvår uppgift.
Men min liksom så här motfråga då, så här, okej. Liksom så här live i kulturen. Ja. Hur kommer den förändras? Jag kommer ihåg när Summerburst kom för länge sedan.
Ja, jag minns det också.
Och det blev det var öppningen för någonting nytt.
Ja, helt plötsligt det pop-up festivaler på alla olika
andra. Exakt, och då var det också helt sjukt för det enda var så här, det var olika house DJs som bara spelade house musik, elektronisk musik. Det var det som bara var grejen. Ja. Och folk var helt omättliga.
Nu varje stad har två festivaler var.
Ja, det är så sjukt. Jag kommer ihåg bara då när de sålde ut Stockholms stadion, det var typ 10-15 000 biljetter. Ja. Det var, alltså folk kunde inte tro sina ögon att de hade sålt så många biljetter. Och det är som du själv säger, nu de har så här Coop, de har en festival på stadion för tid. Alltså, det är liksom bara, det bara manglas in festivaler liksom. Alltså, hur kommer de här är det också en era som kommer dö ut, tror du?
Det kommer inte dö ut, men det kommer absolut bli vad man kallar för oversaturation. Vad heter det på? Det blir urvattnat.
Överetablering.
Alltså, det är dyrt att göra festival och att göra festival är svårt. Okay. Det finns vissa, typ Summer On i Båstad, en av Sveriges absolut bästa festivaler. Mm. För att de har ett tydligt koncept, de har allting bara funkar. Men de har gjort det nu, i sommar, vilken nummer det är, men de har ändå gjort det. Så jag vill gigga det första året 2018 och jag tror inte det var första året. Men det är många som ser det här och tänker, jag ska också göra festival. Hur svårt kan det vara? Du bokar artister som smäller upp en scen. Men det är svårt. Och jag tror att det är många festivaler som kommer göra, som har gjort eller kommer göra sin första festival och sen gå i konkurs. Har du någon favoritfestival?
Alltså, jag är ju från Borås och då var det ju Summerburst som gällde då. Ja. Förr i tiden.
I alltså vart då? I Göteborg?
Ja, Göteborg. Ja. Och då var det ju liksom, då var det Swedish House och då var ju även Avicii och de här inne och det var sånt jävla drag liksom. Ja. Men sen så, jag borde fan gå på mer festivaler för det är en jävla vibe alltså. Ja. Hela staden pulserar ju.
Ja. Det är jävligt kul, vi var ju på Tomorrowland Winter. Mm. Det var också jävligt ballt. Jag var ju på en festival i djungeln i Brasilien. Mm. Där vi lyssnade
var det
på Kaine Music och Black Coffee. Det var också jävligt ballt och väldigt bra uppstyrt och liksom väldigt mycket snygga människor och bra musik och så.
Black Coffee, alltså han tror det.
Men vilka vill ni se live i sommar? Kommentera där nere om ni själva vill. Och innan vi ska gå vidare och vi ska prata lite mörker och djup, för jag har varit hos min psykolog, så vill jag bara tipsa. Jag har en polare som heter Patrik och han har en podd som heter Patrik blir ängel. Vi träffade han när vi var med Sebastian Ingrosso i Båstad.
Fan är som Patrik.
Patrik, han heter Chuck Norris. Han är helt dum i huvudet, jag älskar honom. Han är crazy guy. Och han har en podd som heter Patrik blir ängel, för att han är helt så här. Det sista du är från en investerare. Och han träffar massa så här business hotshots. Och där man lär sig mycket om investeringar och så här, hur man blir rik typ. Och han ställer massa dumma frågor. Mm. Och det är väldigt roligt.
Och det, alltså den finns på Spotify?
Ja, jag tror den ligger etta till och med.
Är det sant?
Ja.
Då får man gå in och lyssna. Ja.
Så den är jävligt nice. Kör det till Patrik, min broder. Okej, vi ska gå vidare. Jag har varit hos min psykolog.
Mm. Vad har hänt nu då?
Nej, men vi har pratat om relationer. För jag dejtade någon och kände att så här, fuck, jag har för mycket problem. Så jag avrundade det. Och så pratade jag med min psykolog och hon förklarade för mig. Alltså hon gjorde det så tydligt för mig i mitt huvud. Jag berättade om mina relationer. Jag har väl två stycken och sen en som jag dejtade lite senare. Och så beskrev jag alla de relationerna. På fina sidor, mindre bra sidor. När det var i tid, när det tog slut och så vidare. Och hon bara, det finns ett mönster här. Och jag bara, vad är det? Hon bara, du träffar en tjej som är så här. Vid den här tiden på året. Och sen... Och så förklarar hon det som en liggande åtta.
Men vad menar du med det här tiden på? Menar du att du...
Alla relationer jag har haft, de har börjat i slutet på december, början på januari och tagit slut i oktober. Eller september. Eller augusti. Alltså på slutet på sommaren. Och nu var det liksom på väg igen på något sätt. Och då pratade jag med hon bara, det är nummer ett. Nummer två, hon bara, du lär inte känna människor. Du lär inte känna de här tjejerna. Utan din rädsla för att inte vara tillräcklig gör att du direkt, så fort du träffar någon som du faktiskt tycker är lite intressant, istället för att då lära känna dem och se om de faktiskt är det du söker, så lägger du dem på en pedestal och direkt är rädd att inte räcka till. Du får ganska jobbiga känslor. Hon förklarar sig som en liggande åtta. Hon bara, här får du ju ganska jobbiga känslor som man kan få när man träffar någon och man är rädd att inte räcka till, att de ska vara liksom utan, out of ens lig och sånt. Hon bara, de känslorna kommer här. Och det du gör då för att hantera de känslorna, det är att du gör väldigt mycket fina grejer. Du hämtar, du lämnar, presenter, äventyr, resor. Och så som man är. Och sen efter ett tag så inser du att du har inte gjort det här för att du tycker om den här personen. Du har gjort det här för att den här personen ska tycka om dig. Istället för att de ska tycka om dig för den du är. Och det vart så jävla tydligt. Och jag har insett, och det är så här... Det här är ju inte jag gjort medvetet, utan det här händer ju någonstans ens undermedvetna. Men det blev så just när hon sa de här orden, hon bara, du har inte gjort de här fina grejerna för de här tjejerna för att du tycker om dem. Du har gjort det för att de ska tycka om dig. Och det är sant. Och det är själviskt. Och det är okej. För jag menar inte att jag har gjort det med flit, för att det har jag inte. Men jag känner mig självisk när hon sa det. För att jag har inte gjort det för någon annan än mig själv. Och jag tyckte det var så jävla... Det var väldigt sunt. Det var lite jobbigt, men väldigt sunt. För det var så tydligt på något sätt.
Men liksom... Men det här har vi också pratat om mycket. Alltså just det här... Du har inte känt dig tillräckligt. Du fixar grejer, ordnar grejer. För du tänker att det ska liksom, värdet ska ligga i det. Men... Och jag tycker ändå att du har känt ganska medveten om det. Även den här gången när du... dejtade någon, att du vet att så här, jag ska inte vara för tidig på att
hitta men sen har jag ändå gjort det. Jag har tänkt, jag har gjort de här och de här misstagen och jag har ändå insett vissa av dem, men hon ritade upp det på en whiteboard-tavla med den här liggande åtta.
Men varför liggande åtta, men hon hade börjat om sen?
Ja, och hon bara, så här gör du om, det här går om tre.
Men jag fattar inte, varför var det just de här månaderna som du dejtade folk? Det var det för att du var, kände det, dig mer extra ensam?
Förmodligen,
då?
Det är ju sådana månader.
Men, jag tänker, du sa,
och så men hon bara, det är ett mönster här. Hon bara, det här är liknande personer, det är liknande tid på året, det är liknande beteende, det går fort fram, du gör fett mycket för dem. Hon bara, du måste träffa en tjej som är som dig. För det har jag tydligen inte gjort. Utan, och hon bara, för vi pratar mycket om det här, att jag inte trivs i tystnad. Jag gillar ju när det händer grejer. Jag tycker att om jag sitter hemma och bara tittar på film, att det är liksom en kväll wasted. Och jag och Sebbe snackade om det här, att jag har liksom på senare börjat tänka att när jag känner mig ensam, det är inte att jag är ensam tid, utan det är frihet. Jag kan göra vad fuck jag vill. Så jag har liksom aktiverat mig istället när jag har känt mig ensam. Jag har suttit med och gjort musik, jag har gått ut och gått promenad. Så fort jag känner mig ensam, jag har bara så här, gjort någonting för att känna att jag gör någonting utav min tid. För det är det som gör att jag känner mig ensam, att min tid är bortslösad. Och hon bara, du måste hitta en person som också är så. Och ofta grundar det sig i människor som är liksom drivna och gillar när det händer grejer och så här. Och hon bara, du måste hitta en person som också är så. För annars så kommer det liksom, det kommer inte funka. Och hon bara, du måste hitta någon och gå långsamt fram. Hon bara, när du går fort fram, då hamnar du i den här jävla spiralen. För att du blir övertaggad. För jag älskar kärlek, jag tycker det är så fint. Jag älskar att vara pojkvän. Men hon bara, du kan inte ge allting det. Ni kan inte ses varje dag. Hon bara, ni ska ses en, två gånger i veckan till en början. Lär känna varandra. Första gången, absolut, gör ett gott första intryck. Du kan hämta, du styr middag, date, lala. Nästa gång, ta ett steg tillbaka. Visa intresse, ta ett steg tillbaka. Och låt henne ta initiativ. För om hon inte gör det, då kommer det ändå aldrig funka. Typ, jag kommer inte ihåg exakt hur hon fraserade. Men det var det jag tog med mig av det. Det är också det, jag går till psykolog en gång i veckan sen typ en månad tillbaka.
Men vad är det för insikt då?
Att ett, jag måste ta det lugnt. Och det är jättesvårt, men jag måste. Och jag måste ifrågasätta mig själv mer. Om jag ska träffa en brud, och det är inte första gången vi ses, utan det är andra eller tredje gången. Och om jag har styrt upp en massa grejer och fixat och donat, jag måste fråga mig själv varför. Varför gör jag det här? För om svaret är för att hon ska tycka om mig, då kan jag inte göra det. För om hon inte tycker om mig utan G-Wagon och några tonen, då var jag poängen. Och jag säger inte att det är någon av de tjejerna jag träffat som har gjort det. Nej. Men jag har tänkt att utan det så är jag värdelös. Vilket inte är caset, obviously.
Ja, och jag skulle säga att i slutändan, det är nog ganska få som kan vara i en relation på de lösa premisserna. För att jag menar, det är en så liten del.
Ja.
Allt det där, det tar ju två veckor så, så är du vant med det. Så det är ändå inte att man kan leva ett helt liv kring det där. Nej. Men jag tror att så här. Jag tror att liksom, det kanske finns bitar du behöver liksom också bearbeta med dig själv så att du också är lite mer mottaglig till det här. För du älskar ju, jag får känslan av att du längtar efter att vara i en relation. Liksom.
100%. Jag har alltid varit så, men jag har aldrig riktigt hållit.
Nej, exakt. Och jag vet ju hur det kan vara när du träffar honom. Då kan du säga så här, hon säger allting rätt, hon gör allting rätt, hon gör det här. Hon, det är så här viktigt. Alltså och jag blir så här, ta det lugnt. Alltså så här, det är som du själv säger, jag känner hur du liksom marknadsför den här grejen för att den sen ska... Du sa ju pedestal, men du gör ju de här hypningarna. Men liksom... jag tror bara att så här, du kanske också är lite mer mottaglig när du inte kanske liksom... forcerar det.
Men jag tror så här. Jag tror att den här våren och sommaren tror jag ska förbli singel. Jag tror att jag ska ge mig själv det, för jag har varit i en relation tidigare. Och jag tror att det kan vara bra att ge mig själv det. Också för att så här, jag tenderar att gå upp i vikt på våren för jag har varit i en relation. För att man tenderar att göra det när man är i en relation för att man blir bekväm. Det ska jag inte göra nu. Jag ska gå ner i vikt den här våren. Och den här sommaren, jag ska inte ha någon fokus. Jag ska fokusera så mycket på jobb och sommarturnén och allting och musiken. Så jag, som jag, alltid jag skulle lägga på en eventuell partner ska jag lägga på det istället. Och bara vara fokuserad. Och fortsätta gå till min psykolog och prata om de här grejerna. För att nu, det här är, jag vet, det är också en sån grej. Det är så här, jag har kommit till väldigt tydliga insikter. Men jag tror också att i mitt huvud jag försöker bara, nu har jag fattat det här. Nu är det löst. Men det är ju inte så.
Nej.
Utan jag måste påminna mig själv hela tiden om att det här är en process. Det här tar tid. Du behöver fortsätta vara liksom öppen för att vara kritisk mot dig själv. Och förstå de här grejerna och liksom bena ut dem. Säg att du träffar en person som är jätte... allting du gillar, men de är jobbiga när de dricker, säger vi. Hypotetiskt. Men du bara säger, men jag kan ändå acceptera det. Jag väljer att leva med det. Och du kommer veta att du kommer tänka, fan, tänk om jag hade varit med någon som inte är jobbig när de dricker. Men då kommer du få ett annat problem förmodligen. Så att någonstans så måste du ändå acceptera den personens flas. På samma sätt som den personen måste acceptera dina flas. För ingen av oss är perfekt. Men då, någonstans då måste du också nöja dig.
Ja, alltså så här, nöja sig. Det låter ju negativt betingat. Men någonstans är det så här. Det är klart, om du har någon person som är fett jobbig. Eller den gör grejer som du inte står ut med. Någonstans är det. Dens, om en människa är 100%. Dens, vad ska man säga... 20% som inte är bra eller vad det nu kan vara, det får inte vara såna grejer som är helt avgörande
för dig.
Som är
dealbreakers för dig.
Som är dealbreakers. Så att om du tycker att du klarar inte av att din partner dricker och är galen och jobbig, då kan du inte vara kvar i relationen. Men någonstans är det så här, det kan ju finnas någonting vackert och, alltså nu så är vi nöjer sig, men det kan finnas någonting vackert att känna så här, men det här är bra och inte hela tiden jaga perfektion. För någonstans tror jag att det är bara en illusion du har i huvudet. Ja. Att den här finns. Men vad kommer hända då? Du kommer springa hela livet och vakna upp en dag och insöka att det fanns inte. Nej. För det finns, om alla, visst, och någonstans är det så här, du ska ju vara lycklig i din relation, så är du inte det, då måste du ju avsluta den. Men någonstans tror jag att alla människor i alla relationer känner ju att det går upp och ner.
Så är det ju.
Att man tänker så här, fan skit i den här relationen, ah, jag orkar inte mer det här. Så känner ju alla.
Ja, men jag tror också, jag vet mycket människor, okej, okay? Mycket människor. Jag tror många, vissa kanske känner sig träffade av det här, men som är i relationer där de har nöjt sig för mycket. Och sen är de inte lyckliga i den relationen. Sen går de otrogna och sånt. Men, och jag tror bara så här, jag har sett det här på så nära håll och jag bara, jag vill inte vara det här.
Nej.
Hellre jag är ensam. Om inte jag känner att, precis så som du sa, jag kan inte leva utan den här personen. Då, om jag inte känner det, då är jag hellre själv.
Och det skulle ju i sådana fall vara. För du skulle ju inte heller bara bli tillsammans med någon.
För att bli tillsammans med
någon. Nej, det är helt omöjligt. Men jag tror att så här, att jaga en flickvän, säger vi, eller en partner. Jag tror att det finns en... Det blir liksom lite fel. Ja. För att jag tror man börjar lite fel ända. För då blir det så där som du säger. Du gör någon snabb faktacheck. Du tycker att många boxarna checkas. Och då försöker du göra det här till din partner. Eller du försöker liksom bygga upp det här. Och så blir det den här upphypningsresan till den här grejen där du inser nej.
Ja, men
förstår du?
Fråga. För du säger så här, man ska inte bestämma om man ska vara singel eller inte singel. Man ska bara vara. Så länge jag kan minnas. Okay, varje dag har jag haft hopp om att idag kommer jag träffa mitt livs kärlek. Varje dag har jag tänkt den tanken. Varje dag när jag går utanför dörren. Jag tar upp telefonen. Varje dag, utan att blinka, utan att, så är det bara. Och det är liksom så inrotat i mig. Det känns som du kan relatera, Hampus.
Ja, men så är det ju verkligen. Alltså, som sagt, vi har ju pratat om kärleken så. Och det tror jag starkt på. Jag tror att hon går här någonstans här ute på Sankt Eriksgatan.
Men det är väl vackert,
men,
eller?
Ja, men hur ska jag släppa den tanken?
Men varför ska du släppa den tanken?
Du säger ju det, att jag ska sluta tänka på det.
Nej, men jag menar bara, du kan gå runt och tänka att träffa min kärlek eller vad det är. Men du ska inte börja dejta folk och sen ska du tänka, skynda dig att hon ska bli, som din psykolog sa, ta det lite lugnt. Ja. Och så märker du, nej det här var inte det. Men då gör du det med en harmonisk känsla än att du är uppstressad. Det finns ju många andra scenarier eller situationer i livet där det också bevisat att det är bra att du inte, att du har tålamod, att du liksom, du ska vara öppen och nyfiken, men du ska liksom inte bara hoppa på första bästa. Ja.
När det kommer till lägenheter är det så, till exempel.
Lägenheter? Då ska du inte bara, du vet ju folket, de flyttar mentalt in, sen bara nej! Och sen så går det några veckor och sen bara, nej, vad fan.
Men jag vet också, när jag har köpt en ny lägenhet, då har jag varit så taggad på att köpa en ny lägenhet och flytta. För att jag har råd att köpa större, till exempel. Då har jag bara velat ta första bästa. Istället för att ta ett steg tillbaka. Och det blir alltid bättre, för vi har konstaterat i den här podden att bra saker tar tid.
Men jag undrar så här, där med att psykologen sa att du gör de här grejerna och du själv har kommit till insikt med det. Vad är det för känsla i dig som gör att du känner att om jag inte gör det så räcker jag inte till?
Jag tror att jag gör YouTube, okej?
Okay? Ja.
På den här kanalen, det är 571 000 subscribers sist jag tittade. Okej, okay? Det är 5 miljoner visningar i månaden. Det laddas upp 4 YouTube-videos i veckan. Varav ofta presterar de flesta ganska bra. Ändå, varje gång jag trycker ladda upp, så känns det som att så här, jag måste bevisa, även fast jag har byggt det här, gjort över 1000 YouTube-videos, alla de här grejerna, så känner jag ändå, jag känner mig ändå som, inte sämst, men det känns som att jag har mycket att bevisa. Det känns som att jag är en underdog. Och det är fördelaktigt till mitt jobb. För jag slappnar aldrig av. Jag tar det aldrig lugnt. Jag tar varje dag som att jag är världens minsta YouTuber. Och jag måste jobba dubbelt så hårt för att nå det jag vill nå. Och det är lite samma i relationer. Och jag tror att det är jättebra i jobbet, för att då blir jag aldrig lat. Jag blir aldrig fat and happy. Jag blir bara fat igen. Men jag blir aldrig bekväm. Utan jag går in varje dag, varje video är ett krig.
Men grejen är att, och det är jättebra liksom motivator, men jag menar bara, du kan ju ändå ha det drivet även fast du kan vara nöjd också. På det låter som att om du blir nöjd, då betyder det att du blir oframgångsrik. Men du kan ju vara nöjd och framgångsrik.
Men för mig, jag tror att om jag är nöjd, då lägger jag inte samma effort.
Men jag tänker bara, om du känner att det är ett krig, att det är den sista videon och du
och jag, men jag älskar ju det samtidigt.
Ja, men jag menar bara så här, det finns ju ändå då blir det finns ju ändå en inre stress i den känslan att du känner det här. Det är som att du jag får den här känslan av att du låter dig jagad av att så här, jag måste leverera, jag måste leverera. Vet du vad jag tror att
det är? I det här jobbet, okej. Okay. Gjort det här i 6,5 år professionellt. Och okay, jag har betalat hyran. Jag har 3 pers kommer hit varje vecka. Och gör det här för, och sen betalar sin hyra och köper mat för de pengarna. Det är helt, fortfarande helt absurt för mig. Okay? Mm. Det har jag gjort det på 6,5 år. Okay, jag jobbar hårt. Okay, jag jobbar mellan 10 och 16 timmar om dagen. Helger jag försöker vara så ledig det går, men det finns aldrig ledig. Men så gott det går. Men en vardag, och min, typ så här, vissa arbetsdagar de börjar 6 på morgonen och slutar 5 på natten. Och jag, för mig det är fine. Jag har ju valt det här och jag älskar det. Men det har aldrig varit svårt. Allt jag har åstadkommit, och det här kommer att låta helt sjukt, men inget av det här har varit svårt. Det har varit tufft ibland, långa tid, men jag älskar ju det här. Jag är beredd att dö för det här. Jag är beredd att göra allt i min makt för att lyckas med det här. Om det så är tills mitt sista andetag. Det finns inget annat. Okay? Det är det eller dö. På den nivån är det i mitt huvud. Okay? Och det jag vill säga med det här är att när det ändå någonstans känns. För att när du gör det du älskar, då är det inte svårt. Då är det inte jobbigt. Om ta Dejan. Okej, okay, han spelar fotboll. Han spelar, brorsan, vi har varit hemma hos han och hängt. Han spelar fotboll 8 timmar, 9 timmar, 10 timmar om dagen. Han är alltid iväg på träning, fys, det är alltid någonting. Och jag lovar dig att om du frågar honom så kommer han säga, ja, det är slit med, det är inte jobbigt. För att han vill inget annat än att sparka på den fucking bollen. På samma sätt så vill inte jag någonting annat än exakt det här och det jag gör varje dag. Och eftersom att jag brinner för det, genuint, i mitt hjärta, så blir det inte jobbigt. Problemet är, när det inte känns som att det har varit jobbigt, då finns det en rädsla att förlora det. Hänger du med? Om jag, det finns en grön vägg på det här kontoret. Jag har målat den själv. Näck nu, Emma, det var det jobbigaste jag gjort i mitt liv. Jag fick så mycket respekt. Det är för jävligt utfört jobb, ska jag tillägga. Jag är inte en bra hantverkare. Den väggen, det var en kamp att få upp den. Därför jag kommer aldrig ta bort den. För den har ett värde för mig. För att det var mycket att göra och få upp det. Medan eftersom att det här aldrig har känts jobbigt. Då blir det ju lite som att jag ibland kan undra om jag ens förtjänar det.
Jag kan förstå det. Men jag kan känna också att det är ju lite. På ett sätt blir det lite så här. Jag ska inte säga sorgligt. Men på ett sätt blir det lite så här tråkigt eller ledsamt. Att du, för du sa så här. Du bara, jag är redo att göra allt för att jag ska lyckas med det här. Men när anser du att du har lyckats med det här?
Tycker det vet jag inte.
Tycker inte du att du har lyckats med det här?
Jo, men jag är långt ifrån klar.
Jo, men jag
pratar. Det här är växel 1.
Jo, men jag vet, men det finns ju en. Jag vet inte om du känner på det själv, men när du säger det här är växel, när ska du njuta då av det du gör?
Jag njuter när vi gör det.
Mm.
Alltså när vi är här, vi filmar videos. Du vet, grabbarna, alla har någonting på sitt håll. Vi alla sitter där. Jag älskar det med hela min själ. När radion går igång, brorsan, klockan är 6 på morgonen, jag är trött som en hund. Men när jag hör Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Annie, då jag är där, jag är igång och jag älskar det. Och tiden bara springer förbi och jag njuter i det. Och jag njuter varje dag av att vakna varje morgon och göra det jag tycker är det absolut roligaste som finns. Men det blir ju aldrig jobbigt. Innan vi går vidare, Bära, du är med Bäst i test nu. Mm. Och det här är, det har hänt någonting i det här klippet som gör att du är väldigt taggad på att visa det. Vad är det du ska göra i det här uppdraget?
Alltså, det här, vi brukar ju köra ett klipp från varje vecka. Så att det här, på det här klippet ska vi då imponera på en tonåring i tanken. Så att den som imponerar på tonåringen bäst vinner. Och då är upp till den här tonåringen att avgöra.
Sätt det här NPC.
Mm.
När de sitter på TikTok och bara, luktar så gott.
Det är jättekonstigt.
Är det konstigt?
Mm.
Är det inte kul då?
Nej.
Har du betalat en faktura någon gång i ditt liv? Vet du vad OCR-nummer är? Nej, skitsamma. Det var. Kan du shuffla?
Nej.
Ska jag lära dig?
Okej.
Okay. Okej, okay. Lyft upp ena benet så. Och sen ska du göra så i rörelsen. Så ja. Så. Ja.
Har du berättat om OCR-nummer?
Ja, men. Det kändes inte som att det gick
så. Hon tyckte så skönt.
Nej, men jag... Ja. Kan du göra så här då?
Nej, tack.
Vad är det du gör?
Nej, tack.
Patetisk farbror.
Jag vet inte. Du vet vad jag shufflat på en scen framför 15 000 pers. Vad säger du nu då?
Gjorde inte den här då?
Nej, den gjorde inte. Nej.
Har du bokat tid för provkörning?
Nej, jag bara dagdrömmer lite.
Ja, härligt. Akta lacken just nu. Tack.
Han har varit med i en reklamfilm.
Det har jag sett.
Det är jag. Akta lacken. Bära.
Jag älskar att du tog med dig allting som du har lärt dig på det här kontoret. Shuffla och den där.
Jag fick ångest av att se den där. Men det är skönt att akta lacken fortfarande går hem hos ungdomarna.
Ja.
Men men så det var det som var veckans lite svep. Det hände lite mer grej, men den där var ju ganska... Alltså den var jobbig.
Jag älskar Maura, han bara, det är pinsam farbror.
Nej, han var patetisk farbror.
Du är riktig ammo.
Ja, men fy fan, jag hade riktig ångest. Men jag fick mycket kärlek för den efterhand.
Vi ska kolla på Thailand Productions.
Ja.
Som har en video dedikerad till Bära varje avsnitt. Vi ska se vad det börjar med lite mahogany trä här. Vi ska se vad det landar i. Varsågod.
Ägg igen alltså.
Med Bäras favoritlåt Careless Whisperer.
Aj. Vänta, fan. Vi kör den igen. Jag gillade hur ägget satte igång låten faktiskt. Det var jävligt.
Ska vi köra den igen?
Ja.
Här kommer ägget. Ach. Jävla Careless Whisperer.
Det är så jävla kul med sån här ljudklipp när folk typ så slår i huvudet och så börjar låta så här, ding eller vad det är.
Det var väldigt vackert.
Det var fan, det märks att du har utvecklat faktiskt.
Ja, det är framsteg. CapCut King.
Exakt. Larven förskola är intresserad av dina tjänster.
Vi gör det är skolprojektet. Distra skola syd. Men det är där någonstans. Vi kommer avrunda veckans avsnitt av Då är vi igång. Vad tar du med av det här avsnittet?
Vi pratar om att sluta med tankar och relationer och så mindset. Också det här tillståndet när man liksom blir disconnectad från saker och ting efter vi hade den här Apple Vision Pro. De här tillfällena i livet blir färre och färre. Som vi sa, nu är det flygplanet. Det är typ det enda jag kan komma på.
När blir ni disconnected? När zonen är ut? Berätta i kommentarerna. Hampus, vem fan är som det är Sveriges enda Tinder-svindlare? Shoutout till Kevin, shoutout till Shaus. Shoutout till alla involverade. Tack för all kärlek!
Tack för all support.
Och vi ses.
Nej, vi ses.
Mother Baba. Hej.
Okay. Hej då!